Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil, trots att den är jättestabil. jättelätt. Alltså den, det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning. För jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så. Så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Vi är väldigt glada och stolta över att träningspodden även denna vecka sponsras av Vitamin Well Free. Hej och välkomna till träningspodden. Det är Lovisa Sandström, Lofsan kallas jag också, som pratar. Och sen i andra mikrofonen så har vi Jessica Almenäs, och högaktuell i Let's Dance kan man säga.
Ja, men nu har vi ju dragit igång lite grann och det känns ju jättekul faktiskt. Det är nog de roligaste månaderna på året när man får köra Let's Dance. För att jag har en tendens att också gå in i Let's Dance-bubblan.
Vi som följer träningspodden, vi har ju hört talas om den här Let's Dance-regimen, och jag antar att det inte bara du som programledare som är inne i den, utan jag såg att även de här duktiga proffsdansarna, vissa av dem träffar jag ju året om, men jag såg att det var väldigt finlämmade kroppar som kom med små klänningar på den här pressfotograferingen som var.
Det är klart att man vill vara i form, det är ju många som tittar på Let's Dance och sådär, så att man vill ju presentera sig på bästa möjliga sätt om vi nu ska vara lite ytliga helt enkelt. Men det känns väldigt kul att vara igång. Och kul att hänga med David igen. Och jag har längtat efter David. Vi har ett sånt här on and off förhållande jag och David. Vi hänger liksom 3 månader om året. Och sen så hörs vi knappt. Jo, vi hörs lite grann. Typ smsar och pratar i telefon någon gång. Men vi hänger inte så mycket. Så nu är det bara så här: åh, jag har längtat efter min kompis.
Och jag har ju förstått att David är så där rolig även privat och i verkligheten som han är på tv och i sketcher och liknande.
Alltså han är jätterolig. Även privat, han är nästan ännu roligare privat. För då behöver han inte tänka sig för.
Det är inte samma censur.
Nej, precis, då censurerar han sig inte alls.
Jag och David har exakt samma humor.
Ja, men det är härligt med David, för att han ger väldigt mycket positiv energi. Jag skrattar alltid när jag är runt honom. Och det kan man behöva när man har varit sjuk som jag har varit, och har lite sådär brist på energi. Så är det skönt med någon som bara kommer och fyller på.
Han känns som en sorglös kille.
Ja, men det är han nog inte.
Nej, han gömmer sig bakom sin humor.
Han har sina issues han också, kan jag säga. Men jag vet nog ingen värsta som är roligare faktiskt.
Jag poddar hemifrån min poddsäng idag därför att jag är hemma med min femåring som har sin stora sån här femårs checkup idag. Så vi har både varit hos tandläkaren och sen så ska vi i eftermiddag till BVC och bli lite så här utskriven kan man nästan säga. Att vi ska kolla att han faktiskt kan allting som han ska kunna som femåring.
Mm-hmm.
Det är lite så här prestige för mig som mamma. Jag blir lite så här gå på tå att man ska bli bedömd i sitt föräldraskap nu. Men jag har lyckats skapa den här perfekta lilla skolmogna ungen.
Nej men usch! Så får du inte se på det. Det känns ju nästan obehagligt.
Men jag tänkte jättemycket på det. Jag var hos tandläkaren med honom och så liksom satt jag sig helt kluven med nästan ena skinkan på stolen och andra skinkan utanför. För att jag vet att jag själv borde gå till tandläkaren. Och jag vet att jag har tappat en lagning. Men det är ändå sån extremt hög tröskel till tandläkaren. För att min feeling och lite av erfarenhet är ju att man går till tandläkaren så är det inte så att man blir bekräftad för att man är så duktig och bra på att ta hand om sina tänder. Utan hur noggrann man än har varit, hur bra tänderna än ser ut, så ändå så kommer tandläkaren med en liten pekpinne om att man måste flossa mer eller använda tandtråd eller skölja med fluor och borsta tänderna ännu oftare och så vidare. Så det är lite hög tröskel för mig att gå till tandläkaren. Men idag så bokade jag faktiskt en egen tid senare i vår.
Gud vad lustigt, jag älskar att gå till tandläkaren. Jag älskar det så mycket. Jag har gått till samma tandläkare i kanske 15 år nu. Och han är så bra. Det är som att komma hem när jag kommer till min tandläkare.
Får du mycket beröm?
Ja, både och. Det är väl både bu och bä. Men jag ser liksom inte på det som att här måste jag prestera. Utan jag bara tycker det är så härligt att komma dit. Och de tar bort tandsten. Och de kör med tandtråd. Och de putsar. Och man får flår. Och jag älskar det verkligen.
Det är som ett tandspa för dig.
Ja, jag tycker jättemycket om det. Men nu måste jag faktiskt gå och fixa en rotfyllning. Jag har en väldigt gammal rotfyllning som nu har gått sönder. Och det är tydligen inte alls bra. Och det har jag lite ångest för. För rotfyllningar, det är ingenting man längtar efter, det kan jag säga.
Jag har inte blivit så gammal än att jag behöver göra rotfyllning. För jag tror att det är någonting som har med ålder att göra. Men jag ska inte få snacka ner din 40-års tandläkarbesök. Men
jag tror inte det har med åldern att göra. För jag gjorde den här rotfyllningen när jag var yngre än vad du är nu.
Jag har ingen aning, jag kan
så
inte.
Så tagga ner lite nu.
Tandanatomi är inte min grej. Jag har haft ganska många tandställningar när jag var yngre faktiskt. Många som inte vet om det, men jag hade till och med sån här räls både upp och ner samtidigt. Och när man tar bort den här rälsen, då får man ju som en liten tråd där bakom. Som en liten ståltråd. Och den har jag då haft sedan jag i princip var typ 13-14 år. Så att det är ju ganska många. Alltså jag tror att den behöver fräschas upp lite grann så att mina tänder går tillbaka till någon form av kaninläge som jag hade. Men väldigt stort överbett och ganska trångt där nere. Så att det ska bli ganska skönt. Jag har ju fattat det här med tandborstbranschen. Den är ju superhet. Det är så roligt. Vi har pratat innan om det här med träningsappar och digitalisera träning. Att man håller på att socialisera sig, mäter distans och fart och så vidare. Nu har jag en tandborste som på riktigt har en bluetooth som synkar med telefonen. Så jag har en app som berättar hur bra jag är på att borsta tänderna.
Nej, du skämtar.
Alltså, det här är supermodern. Och så finns det en liten dosa som man sätter. Jag sätter den på väggen i badrummet. Och så som pratar alla de här med varandra på något konstigt sätt. En Oral-B. Nej, men det är så roligt. Det är så avancerat. Och jag förstår ju att det är ett jättebra sätt att motivera folk att borsta tänderna. Men det är ju jätteroligt. Förstå vad tandläkarna lyckas i så fall.
Men du måste ju jobba med det här. Man behöver inte prestera på alla områden. Nu får du tagga ner.
Lite så. Men jag tror ibland att samma motstånd som jag har för att gå till tandläkaren för att jag ska få det här tillrättavisandet att jag inte sköter tillräckligt mycket och sådär, att det är nog ungefär så som många känner kring träning. Att man liksom vill inte gå till gymmet och träffa receptionisten. Och så säger receptionisten, men var du varit någonstans? Har man inte varit där på ett år? Eller PT, att man visar att man har ju faktiskt inte skött sig den senaste månaden. Och ätit som man ska och tränat som man har kommit överens om. Så jag tror att det är väl den här auktoritetsgrejen. Att jag är ju van att vara en auktoritet själv. Och så plötsligt hamnar jag i underläge hos tandläkaren.
Ja, jag fattar.
Vi ska prata om din yoga-app, Jessica.
Vi ska prata om min yoga-app, ja.
Det kan ju vara den största efterfrågan någonsin som vi har fått i våra frågeforum på Facebook och Instagram.
Det är ju kul att folk rycks med lite grann av min nyblivna kärlek till yoga.
Är du en trendsättare, Jessica?
Ja, men kanske lite. ändå. Vet du varför jag tror att det blir så? Jag tror att det är för att jag blir så himla entusiastisk när jag börjar med grejer. Det är precis som med löpningen. Alltså när jag började springa och berättade om det för folk. Folk gick ju igång så mycket på min entusiasm. Så att de bara, gud, det verkar ju superhärligt att springa. Jag ska också börja springa. Wow!
Du sveper med dig folk.
Ja, men lite så här, har du sett den här filmen när Harry mötte Sally?
Ja, absolut.
Och hon får en orgasm där vid bordet.
Ja.
Eller ja, hon låtsas få en orgasm vid bordet. Och kvinnan som sitter vid bordet bredvid säger till servitrisen, jag vill ha vad hon fick, liksom. Och det är lite samma, tror jag, med mina grejer som jag verkligen går igång på. Att folk blir så... De blir så sugna på att bli så där entusiastiska och liksom, jag vet inte.
Få samma feeling som du.
Ja, men lite så. Att det är mer den de vill ha än själva yogan.
Men det är väl det som är framgångsfaktorn hos en sektledare. Det är väl det här att man får människor att ryckas med och vilja vara en del av samma sammanhang. Så det är kanske det du egentligen ska skapa. Det är ett nytt kollektiv där vi bara yogar och springer och en lite styrketräning.
Alltså du vet ju inte hur rätt du har, för att grejen är att jag är faktiskt släkting med Lars Levi Lestadius.
Nej, det men det
som,
ser man.
Som grundade Lestadianerna, en liten suspekt sekt uppe i Norrland som fortfarande finns faktiskt och har ganska många. Ja, det finns ganska många lestadianer i både Sverige och Finland, tror jag, framförallt.
Men vad är det för inriktning?
Ja, det är oklart.
Ja.
Men
det är samhörigheten som är viktigast.
Ja, alltså det är ju en sekt. Jag kan ta reda på i detalj exakt vad de står för och sådär. Jag har inte satt mig in så mycket i det. Men det är roligt att du säger det, för då betyder det att jag har lite sektledare i blodet ändå. Ja.
Det är väl det när man använder hashtags på Instagram. Det är väl egentligen samma sak, att man vill vara en del av en samhörighet.
Ja, men lite så. Men i alla fall, jag använder ju en app då som heter Pocket Yoga. Och Pocket Yoga... Där kan man göra olika pass och man kan göra dem på olika nivå. Och jag började med nybörjarnivå. Och då gör de övningarna väldigt långsamt och på någon slags grundnivå. Så att man hänger med och att man klarar av det. Det tyckte jag faktiskt var väldigt bra.
Mm.
Och sen så finns det också så att man kan gå in och titta på hur de olika positionerna ska se ut. Hur man gör dem och vad man ska tänka på. Och det kan man ju göra innan man sätter igång, tycker jag.
Är det här på engelska?
Ja, det är på engelska. Så att man gör övningarna rätt, helt enkelt. För det kan vara svårt om man aldrig har yogat. Och så kan man bara titta på den här läraren då. Det är ju inte en riktig människa, utan det är som en ritad PT, kan man säga.
Avatar.
Som gör övningarna. Ja, precis. Och det kan vara lite svårt att hänga med och göra övningarna rätt och komma i rätt i positionerna om man inte har tittat på positionerna innan. Så det kan jag rekommendera att man gör. Och sen provar jag mig fram. Det finns massa yoga-appar. Jag testar lite alla möjliga. För att jag blir lite rastlös sådär. Så jag vill testa lite nya grejer.
Du kör bara gratis-apparna än så länge.
Jag har kört någon som jag har betalat för. Någon som hette 30 Days Yoga Challenge eller något. Då kunde man köpa... olika videos för olika syften, för flexibilitet, för styrka, viktnedgång, morgonyoga, och så ligger det lite olika videos i olika längder där, och då, där är det riktiga människor som kör yogapass med en. Och det var också ganska kul faktiskt, men då kostade det, vet inte vad det kostade, det var inte superdyrt, men då kunde man låsa upp den delen man var intresserad av i så fall.
Mm. Som ett svenskt alternativ, det är inte en app, utan det är som en sån här mobilanpassad sida som finns i Yogobi. Och det vet jag kostar lite grann, någon hundralapp eller så. Men den är ju på svenska, om det är så att man känner att man vill behöver ha de svenska begreppen. Jag gillade att du kallade det som jag kallar för bryggan, det kallade du för wheel eller hjulet.
Mm.
Och det är ju intressant att vi har lite olika ord på yoga eller olika positioner. Men det är väl där som vi har sett den största framgången eller framsteget för dig i din yoga. Jädra vilken rörlighet du har fått upp i ryggen.
Ja, men jag vet. Och det är så kul för mig, för jag har ju varit så himla orörlig, verkligen, i ryggen. Så att nu, det var ett jättestort framsteg när jag faktiskt kom upp. Då hade jag ändå hållit på i 3 veckor och jag försökte varenda dag. Nu ska jag komma upp i det där hjulet, och det var ju helt omöjligt. Jag låg ju som en stock på marken, det hände ju ingenting.
Men du ligger på rygg först, eller gör en handstående och liksom faller över lite graciöst.
Nej, är du galen? Dit har jag inte kommit än, kan jag säga.
Den filmen vill jag se.
Ja, jag jobbar på det, men det kommer att dröja ett tag, tror jag.
Let's Dance-finalen, då tar du den på dansgolvet.
Ja, varför inte? Yeah. Man måste ju styla. David håller också på med yoga. Vi kanske kan köra någon slags...
Akro-yoga.
Par-yoga, någon slags akro-yoga. Ja, ovanpå varann och hålla på. Nej, men man ligger på rygg med fötterna... uppe, knäna liksom uppe. Inte uppe, fotsulorna i golvet, med böjda knän. Ja, precis. Och så tar man händerna bakåt. Hur ska man förklara det här då när man gör en podd? Alltså man tar dem bakåt mot öronen så att tummen pekar mot örat.
Ja, just det.
Förstår du vad jag menar?
Det är väl som att du ska göra bla 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 bla.
Och så, ja, men lite så.
Så viftar du med händerna.
Och så trycker man till. Och då måste man trycka både med armar men också hjälpa till med ryggen för att komma upp. Och det är lite läskigt för att man är inte riktigt säker på att man orkar. Första gången kände jag. Jag var lite rädd. Jag vågade inte riktigt trycka till. Jag tänkte så här, om jag ramlar nu, då bryter jag nacken. Och ryggen förmodligen också. Och allting.
Allt för en yogasekt.
Och då är det slut, bara för att jag ville göra hjulet. Och det kändes lite onödigt. Men sen när man väl har kommit upp en gång och märker att det här klarar jag av. Då är det börjar bli riktigt roligt. För då kan man ju börja utveckla det där lite. Så att mitt mål är ju nu att jag ska lyckas också sträcka ett ben rakt upp när jag står i den här positionen.
Oj, oj, oj. Tre punkter i golvet alltså bara.
Ja, precis. Men jag känner att det är en bit kvar dit.
Mm. Men å andra sidan, om det är någonting du är bra på så är det ju att bita ihop och fortsätta även fast det är svårt.
Verkligen. Jag älskar ju, du vet ju att jag måste se framsteg. Och nu när jag såg sådana snabba framsteg på att göra the wheel, eller hjulet, eller bryggan, eller vad du kallar det, så blev jag superpeppad. Tänkte jag, gud, nu ska jag göra alla de här svåra yogaövningarna. Och så började jag träna på lite andra övningar och upptäckte att, ja, det var ju inte jättelätt. Nej, det var inte det. Få kämpa på lite.
Ja, men jag tror det är bra att välja ut sådär ett eller två moment eller övningar som man fokuserar lite extra på istället för att hålla på och småskvätta på allihopa och varken märka förbättring eller försämring på någon. Jag tror det är smart att du som liksom tar en sån här favorit och så bara, okej, nu är det jädra vad jag ska bli bra på den här.
Ja, men precis. Så det är det jag övar lite grann på. Sen i förlängningen, någon slags slutmål, det är ju att jag ska lära mig att stå på händer. Och kunna stå kvar och göra konstiga övningar när jag står på händer.
Stå på händer fritt, utan vägg.
Det ska man tydligen kunna om man är en riktig yogi.
Åh, herregud.
Ja, jag vet inte hur det ska gå till. Det är ju så svårt så att det inte är klokt. Och jag vågar inte prova det här hemma, för då kommer jag bryta både nacke och rygg. Och
riva din nya inredning.
Ja, men precis. Det kommer inte den här gamla 40-åriga kroppen att klara av. Utan jag får nog träna på gym när man har tillgång ändå till någon slags matta och inte slår ihjäl sig om man ramlar.
Ja, vad intressant. Det kanske är någon som kan tipsa om en sån här handstående skola. Så att ja, man hittar något bra. Som vilket ämne ska man börja med för att kunna stå på händer som en äkta yogi?
Men jag har ju blivit besatt nu då av yoga, som du kanske har märkt. Och som alla lyssnare av träningspodden kanske också har märkt. Så att jag sitter ju på Instagram och letar under massa yoga-hashtags. Och då har jag hittat några såna här Instagram-sidor där de visar hur man ska träna på olika positioner. För att lära sig olika positioner. Och nu har jag inte kommit så långt så att jag har sett om de också tränar på att stå på händer. Men det gör de säkert. Så jag kan säkert lära mig det.
Jag har en fråga som jag skulle vilja ta upp i träningspodden. Mm. Får jag göra det?
Ja, du får säga precis vad du vill. Ingen censur här, Lovisa.
Det är jag och David Helenius. Jag skulle vilja ta upp en fråga från vår Facebook-sida om träningsplanering för två stycken lopp.
Mm.
Så här lyder frågan. Om jag tränar enligt Stora löparboken för kvinnors träningsupplägg för halvmaraton, det är alltså 21 kilometer och det programmet går för 21 veckor. Och sen två månader senare planerar jag springa ett helt maraton. Ska jag träna för det stora loppet direkt, alltså maraton, eller ska jag hoppa in i maratonträningen efter träningen till halva maraton? Hur gör ni? Det är ganska sällan man har en halvmara och sen 42 lediga veckor på sig att förbereda sig för en stor mara.
Nu har ju jag bara sprungit maraton, som du vet. Jag har inte sprungit några andra lopp för att jag kan inte motivera mig till det, utan ska det vara så ska det vara, är lite min devis. Allt eller inget. Men däremot så vet jag att min kompis som jag springer maraton med, när hon tränade för speciellt vårt första maraton, men även sen tror jag, då hade ju hon de här loppen som delar i sitt maratonträningsprogram. Det vill säga att om hon skulle springa en halvmara, då såg hon på det som sitt långpass den veckan.
Mm.
Hon sprang också Lidingöloppet och såg hon på det som ett långpass. Det är ju ett ganska svettigt långpass, får man säga.
Men hon hade ändå någon form av värdering vilket av loppen som var viktigast för henne.
Ja, för henne så var det ju maraton som var viktigast. Och därför så såg hon på de kortare loppen som träningspass egentligen. Det var inte så himla mycket prestationsmål eller prestationskrav i dem, utan mer som träningspass. Men det är klart, har man det kortare loppet som huvudmål, Ja, jag vet inte, 17, hur hade du gjort?
Ja, men jag tänker spontant utan att veta, jag vet att de följer vårat halvmaraprogram, men utan att veta vilken nivå, alltså ska hon springa på ett halvmaraton på 2,5 timme eller är hon liksom under 2 timmar till exempel.
Mm.
Spontant, en person som följer ett maratonprogram kommer förbättra sig även på en halvmara distans.
Mm.
En person som följer ett halvmaraprogram kommer även bli bättre på milen. Om vi pratar om liksom en vanlig motionär, kanske en person som inte är van att följa ett program, och så börjar den följa ett löparprogram och då blir den bättre på allt.
Men om man då har följt ett halvmara program som den här tjejen, och så 2 månader senare då ska man då springa det där maratonet, hur skulle du lägga upp det då? Om du nu hade gjort så att du hade sprungit enligt ett halvmara program?
Ja, om vi utgår från det, att jag följer halvmara programmet och sen 2 månader senare ska jag springa ett maraton, då kan jag tänka att för det första, klarar jag springa halvmaraton på 2 timmar och en kvart? Redan där så har vi ett ordentligt riktigt långt långpass, som i och för sig antagligen går mycket högre tempo än vad ett långpass gör för en maratontränande kvinna. Men då kan man ju liksom stanna upp och njuta lite grann. Jag tror att misstaget många gör om de har för täta lopp, det är att de inte återhämtar sig efter loppen. Så att jag skulle nog efter ett halvmara lopp som faktiskt går mycket snabbare än motsvarande tid för ett maratonupplägg, så skulle jag lägga in en återhämtningsvecka. Att faktiskt våga vila helt från löpningen under 7 dagar. För att annars riskerar man att dra på sig en stressfraktur. Eller att man får en så pass långsam och dålig återhämtning att man tränar ner sig när man drar igång sin maratonträning.
Just det.
Så minst en hel vilovecka efter sitt halvmara lopp.
Det roliga är att folk är ju så rädda för att vila. Men om man ligger i ett träningsprogram och vilar, då blir man ju bättre. Under den vilotiden så blir, i alla fall jag blir bättre när jag kommer tillbaka sen.
Det är ju faktiskt så att, och det här missar väldigt många motionärer, att träning, oavsett om det är styrketräning eller konditionsträning, bryter ner kroppen. Och det är när vi vilar som vi blir bättre. Och då är det en balansgång. De flesta människor, de tränar inte tillräckligt hårt för att kunna vila så mycket som de gör. Men vi har ju ändå en grupp, särskilt de som lyssnar på träningspodden, som tränar ganska hårt och som tränar ganska mycket.
Mm.
Och som skulle nog få ut ett mer resultat av att vila mer. När jag får ta över ansvaret för personens träningsplanering, oavsett om det gäller styrketräning eller konditionsträning, så är det väldigt sällan som jag får se till att en person tränar mer. Däremot så ser jag till att de passen man genomför faktiskt får ett syfte och ett värde. Att man minskar andelen slaskpass, de här passen som man bara gör, men man har ingen tanke eller mening med passet. Och det tror jag är viktigt om man tänker prestationsinriktat, oavsett om det är för milen, halvmara eller maraton. Det är att vrida åt lite grann. Att det är inte att springa så många gånger i veckan som är bäst, utan att man har en förståelse för när jag springer de här intervallerna, vad är syftet? Är det att bli snabbare därför att jag vill höja genomsnittsfarten på första halvan av loppet? Eller är det för att bli uthålligare så att jag inte sinkar och springer mina sista 2 kilometer på loppet? Det är de allra långsammaste. Och så vidare. Man måste fundera över vad är det jag behöver vrida åt för att förbättra eller klara av den prestationen som jag har framför mig. Men tillbaka till just den här specifika frågan, då skulle jag ju faktiskt hoppa in på maraprogrammet nu och se halvmaran som ett riktigt fartfyllt långpass som antagligen kommer gå superbra. Men att man har ändå någon form av värdering i, är det halvmaran jag värderar mest eller är det maraton 2 månader senare? Och att jobba med den mentalt, så man inte behöver göra stora omladdningen, utan att man tar halvmaran på vägen som en liten check-up på att man ska ju, om man tänker så där, när du springer dina halvmara långpass, Jessica, har du någon koll då på, om du tänker så här, nu sprang jag det här på 2 timmar, tänker du, men det, då är det realistiskt 4:10 på maraton, förstår du, man dubblar tiden och lägger till lite grann extra.
Ja.
För det tänker jag, människor som springer halvmara på lopp, så tror de att de kan springa maraton på dubbla tiden.
Ja, men det kan man ju inte. Det är inte riktigt samma sak. Eller i alla fall inte om man är en glad motionär. Är man proff så är det väl en annan grej.
En halvmara kan man ju springa, många av oss. Men ett maraton är ju svårt att springa. Ett maraton kanske man snarare joggar, tänker jag.
Ja, man måste ju hushålla med krafterna. Det lär man sig ju när man har sprungit några maraton. Hur fort man kan springa för att inte falla ihop i princip på slutet. Man måste ju verkligen, man måste tänka lite längre än att nu ska jag springa jättefort här första milen. För gör man det, då vet man att den fjärde milen, då blir det inte kul.
Nej.
Då får man förmodligen gå. Och då, har du ju, då är det ju ingen vinst i att du sprang väldigt fort den första milen. Jag vet att när jag sprang maraton i Buenos Aires, då sprang jag själv för första gången. Och då sprang jag alldeles för fort de två första milen. Första milen sprang jag på 51 minuter. Mm. Det är inte så bra när man springer maraton.
Då gör det ont efter halva loppet.
Ja, och sen sprang jag andra milen tror jag på, då stannade jag ändå och kissade, och då sprang jag andra milen på 54 tror jag. Det är också lite för fort liksom. Det är kanske bättre att hålla ett jämnt tempo, för då säckrar jag ihop. Sista milen var inte så rolig. Nej, fy. Boom.
Nej, det här är en ganska komplex fråga, men jag tror det är viktigt att vara ärlig mot sig själv. Vad värderar jag mest? Och för de flesta så är det ju maratonet som är det viktiga, för det, där är det så pass hög tröskel till att klara det överhuvudtaget. En halvmara kan de flesta lufsa, gå, jogga, gogga sig igenom i något, alltså, även om det tar 3 timmar kanske. Mm. Men ett maraton, det är få människor som orkar ens gå ett maraton faktiskt.
Precis, och som du säger, att följer man ett maratonprogram så kommer man att bli bättre på halvmaran också. Men jag tänkte på den där frågan du ställde till mig nu, att om jag tänker att jag bara dubblar tiden när jag springer ett långpass och tänker så här att då kan jag klara maraton på det. Jag tror inte att jag gör det, men jag tror att jag försöker hitta ett tempo som jag känner att det här tempot kan jag fortsätta i hur länge som helst.
Mm.
Och då kan man faktiskt göra en bedömning att då springer jag 2 mil på det här. Ja, men då borde jag ändå klara, det är ett realistiskt mål att jag klarar 4 mil på det här.
Kan du prata i det tempot?
Jag försöker ju öva mig på att springa mina långpass i prattempo. Jag är ju dålig på det, för att jag har ju bråttom. Jag har alltid bråttom i livet. Och även när jag gör mina långpass har jag bråttom. Så jag springer ofta lite för fort när jag springer mina långpass. Men jag försöker öva mig på det. Jag vet att någon gång när jag har sprungit, jag har sprungit runt Kungsholmen och runt Söder. Och då får man till 2 mil ungefär.
Mm.
Då har jag sprungit och pratat med min kille. Det är perfekt. Eller så här, pratat in röstmeddelanden till honom. Vi har pratat med varandra på röstmeddelanden ibland. Och det är jättebra, för då vet man att man ändå håller rätt tempo. Så det är ett bra tips om man inte har någon att springa med, men ändå vill springa i rätt tempo och inte hålla på för mycket med klockor och pulsmätare och hitten och ditten. Då kan man ringa en kompis. Perfekt! Man hinner snacka i 2,5 timme liksom.
Ja, och det där är en jätteviktig, alltså det där är superviktigt att komma ihåg, att det som är ett maraton för dig, det är 5 kilometer för någon annan.
Mm.
Alltså, när människor säger att de inte orkar springa 5 kilometer till exempel, då är det väldigt ofta för att man springer snabbare än vad man kan prata i. Och just det här prattempo, det är det som är individuellt, och det är det vi kan förskjuta ju mer vältränade vi blir.
Mm, precis.
Så lika hög tröskel som du har till maraton eller till långpass över 2 mil, så har ju många för 5 kilometer. Och anledningen till att de inte orkar springa 5 kilometer, det är för att man springer snabbare än vad man kan prata i. Och jag kan ju säga att ett maratonupplägg för en vanlig person, då kan ju vi ha vissa pass när man springer så långsamt att man kan bli om.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja men precis, och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play, men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Omgådd, alltså att människor faktiskt går raskt snabbare än vad du joggar. Mm. Men å andra sidan, om det här är ett tempo som du kan upprätthålla i många timmar, ja men då har du ju faktiskt potential för att kunna bli en långdistansare. Men många klarar ju inte att springa 5 kilometer, och det är inte för att de är otränade, utan för att de springer för snabbt i relation till sin träningsnivå.
Alltså det är egentligen det som hela min maratonträning har gått ut på. Att hitta ett bra grundtempo. Och lära mig att komma in i det tempot utan att behöva titta på någon klocka eller på någon fart på ett löpband. Utan känna att det här är mitt grundtempo. I det här tempot kan jag egentligen fortsätta springa hur länge som helst. Och sen, för att bli bättre, så tränar man på att öka det där grundtempot, och det är det jag gör med intervaller framförallt.
Ja men det här är jätteintressanta frågor, och jag tror att det är därför många känner sig exkluderade från löpning. Det är för att det blir så extremt och så avancerat, men det är ju faktiskt inte det i praktiken.
Nej, det är ju inte det. Det är spännande, det är som en vetenskap med löpning. Det är roligt att ta reda på grejer, hur det fungerar, vad man ska göra för att förbättra vissa saker och sådär. Det kan man ju läsa i våran bok till exempel, om man nu ska göra lite reklam för den.
Ja, exakt. Träningspodden sponsras den här veckan av Vitamin Well Free, och det är en sockerfri och kolsyrad dricka med svenskt källvatten som är smaksatt. Jag gillar ju såna här typer av drickor, Jessica. Jag är ju inte jättebra på att dricka vatten, vanligt vatten.
Är du inte? Jag är nog en ganska stor vattendrickare då, men ibland så vill man ju ändå lyxa till det lite, och då dricker jag gärna sånt här. Jag tycker ju inte om läsk.
Nej, för du, ofta när vi träffas så kommer du med vattenflaska i väskan. Du är liksom bra på att ha med dig vätska under dagen. Det tycker jag är lite imponerande.
Jag försöker fylla på. Det är ju någon som har sagt till mig att man ska ju, kisset ska ju vara genomskinligt, har jag hört. Ja. Det är ganska svårt att komma till genomskinligt kiss. Man får dricka ganska mycket vatten då. Så jag kämpar på med det där vattendrickandet. Och jag har ju berättat det för dig också, att jag kissar ju så här 50 gånger om dagen bara för det.
Så du gillar när det blir ett alternativ att inte bara dricka kranvatten? Eller är det både kranvatten och bubbelvatten och sen sån här lite mer smaksatt vatten?
Alltså jag dricker väl både och egentligen. Jag dricker nog mest kranvatten. Men just Vitamin Well började jag väl egentligen dricka när Zlatan började med.
För du och Zlatan, ni är lite kära.
Får man säga det? Men då kan man väl säga att deras kampanj funkade ju jättebra på mig.
Ja, du är ju inte alls under impact liksom.
Men jag älskar ju Zlatan, så jag känner att om Zlatan älskar något så älskar jag också det automatiskt.
Ja, och jag som inte dricker kaffe, jag dricker inte heller te. Det jag dricker är också väldigt mycket vatten som alternativ. Jag dricker liksom inte mjölk så. Jag tycker ju om när det finns ett lite mer vuxen alternativ om man vill dricka. Ja, men till lunchen eller som efter träning, då tycker jag det är så himla gott att ta sån, oavsett om det är kolsyrad eller inte. Men att inte bara dricka kranvatten, jag tycker det är rätt spännande. Och jag gillar när man inte behöver tänka att det är vatten som har kommit med lastbilar från hela Europa, faktiskt är svenskt vatten. Så den här veckan så får vi skicka ett litet extra tack till Vitamin Well Free för att de vill vara med i träningspodden.
Ja, men det gör vi absolut, det är jättekul.
Jag har en till fråga som jag vill ta upp, och den här är lite speciell, men först börjar vi med att ge oss själva lite beröm, för så här står det: hej träningspodden, först vill jag bara tacka för en superbra och inspirerande podd.
Kul.
Ja, de allra flesta jag möter kämpar och tränar och äter för att gå ner i vikt, och jag har alltid varit tvärtom. Tyvärr finns inte lika mycket tränings- och kosttips för oss som kämpar på andra hållet. Jag skulle behöva lite handfasta tips om hur man ska äta och träna för att bli tyngre och starkare, med versaler var till och med. Jag är 35 år och blev mamma för 8 månader sedan. Jag har alltid varit smal och haft svårt för att gå upp i vikt. Idag väger jag till och med mindre än jag gjorde innan jag blev gravid. Mm. Jag antar att amningen gjorde sitt, plus att jag har anlag att vara smal. Hur som så trivs jag inte när jag är så här. Jag känner mig tunn och klen och skulle gärna gå upp i alla fall 5 kilo. Dessutom har ju rumpan helt försvunnit och låren är mest lösa och smala. Så en fastare större bakdel och lår ligger högt på önskelistan. Hur ska jag äta för att bli tyngre och starkare, och hur ska jag träna?
Just det. Ja, det här är ju knepigt.
Långt ifrån Let's Dance-regimen, Jessica.
Ja, det får man säga. Men jag kan däremot känna igen det, för att jag vet i perioder när jag själv har blivit lite för smal. I perioder så blir jag lite väl mager. Och då får man ju problem just med det där att allt börjar ju bara hänga. Allt blir bara löst och slappt. Framförallt rumpan, den blir ju så extremt platt. Så att jag kan känna igen det där lite grann ändå. Men jag har nog aldrig ätit och tränat för att bli större och gå upp i vikt. Så jag kan nog inte bidra med så himla mycket på den frågan.
Det här brinner jag för. Det här är det som det här begreppet träningsfeminism som jag har myntat. Det bottnar ju faktiskt i det här. För precis som hon säger, så är ju alla tips och råd som kommer till kvinnor, de handlar om att gå ner i vikt eller bli mindre.
Mm.
Och alla råd som kommer till män, som är adresserade med manligt eller ton, då handlar det om att gå upp i vikt, att bli större och att bli starkare.
Ja, det är faktiskt sant. Och på något sätt så är det lite tabu om man som kvinna strävar för att bli större.
Ja, men då tycker ju männen att ofta, det är oftast männen som uttalar sig, det är ju sällan kvinnor gör det, att ska du verkligen bli större, du börjar bli lite okvinnlig nu när armarna växer och så vidare. Det är ganska orättvist.
Ja, jag hade faktiskt ett ex, som jag inte ska nämna vid namn, men ett av mina ex, som när jag under en period tränade ganska mycket och tyckte själv att wow, vilka muskler jag började få. Jag var så stolt över mina muskler, så jag stod framför spegeln, du vet, och spände mina biceps och höll på.
De där biceps som slår dig på öronen.
Ja, i princip. Och du vet, vände sig i alla vinklar och bara spände och bara shit, kolla vilka muskler. Och visade min kille så här, kolla vilka muskler jag fått. Och han bara, men du ska nog inte bli för stor. Det är inte så himla fint, det är inte så kvinnligt. Jag bara, vadå inte kvinnligt? Det bestämmer väl jag om det är kvinnligt. Jag är kvinna, därmed är jag kvinnlig, oavsett hur jag ser ut.
Och jag möter ju väldigt många kvinnor som har i princip bantat eller tränat för att bli mindre hela sitt liv. I hela sitt vuxna liv så har de alltid haft en strävan över att bli mindre. Alltid köpt kläder som är lite för små för att man tänker och hoppas att man ska bli mindre.
Och jag ska säga det, att jag skäms lite för det, men det är klart att den här kommentaren påverkar ju mig. Plötsligt så tyckte jag inte att mina nya stora muskler var så himla fina längre. Utan det var mig så här, kanske... Fick jag gå och säga till min PT så här, vi kanske ska dra ner lite på styrketräningen nu.
Mm. Det man kan tänka med den här frågan, för det första så är det ju att den här kvinnan har en bild av sig själv, hon skulle vilja se ut, och att man har en tanke om, tränar jag på ett visst sätt, då får jag också en viss typ av resultat.
Mm.
Det kan man inte egentligen hårdra det så. Vi har ju vissa genetiska förutsättningar.
Sen så är det klart att har man sett ut på ett visst sätt tidigare så ökar ju chansen att man ska kunna nå dit igen eller se ut så igen. Jämfört med en person som kommer till mig med en bild på Cameron Diaz och hennes kropp och så säger de så, ah, men så här skulle jag vilja se ut. Och då är det liksom väldigt orealistiskt och orimligt att man ska kunna bli så. Mm. Jämfört om man kommer en bild, så här såg jag ut för 2 år sedan innan jag blev gravid. Det är liksom lite skillnad på de två bilderna. Men alltså det som jag tror är viktigast att tänka på i det här fallet, det är att för att gå upp i vikt så behöver man äta mer än vad man gör av med. Och det innebär att man kan äta skräpmat och man kan äta nyttig mat. Äter man nyttig mat måste man äta ännu mer jämfört om man äter skräpmat. Och de senaste studierna, de visar faktiskt att det spelar roll vad maten består av. Vill vi lägga på oss ökad muskelmassa och inte bara i fettvikt, då måste vi äta protein. Vi brukar ha sån här generell riktlinje i träningsbranschen att försöka komma upp till 2 gram protein per kilo kroppsvikt och dygn. Och det kan låta lite sådär, väger man 70 kilo då skulle man alltså behöva äta 140 gram protein och då ska det vara utspritt över hela dagen. Men det bygger ju på att man börjar läsa på förpackningen. Och det är inte alla för det första beredda att göra. Några andra har alltid läst på förpackningen för att man vill hitta de mest kalorisnåla livsmedlen. Och då måste man ju liksom tänka om lite grann.
Ja, eller så kan man till exempel som jag kör med någon app som heter Lifesum. Den kan man ju faktiskt använda om man vill gå upp i vikt också. För där så får man ju veta vad alla livsmedel innehåller. Där håller du koll på hur mycket protein stoppar jag i mig på en dag, hur mycket fett, hur mycket kolhydrater.
Mm. Och det är det som jag tror många gör misstaget. Vi kan faktiskt se, det här, när man gör studier på underviktiga och överviktiga personer så kan vi se att överviktiga personer, de tror att de äter mindre än vad de gör. Och vi kan se att underviktiga, de tror att de äter mer än vad de gör.
Mm.
Att man alltså inte har en koppling mellan verklighet och vad man tycker och tänker eller tror. Och det är inte med flit. Det här är helt omedvetet.
Ja, men precis. Och det är kanske därför som det kan vara bra, även om man nu inte har syftet att gå ner i vikt som många har, att man, om man vill gå upp i vikt, att man även då håller lite koll på vad stoppar jag i mig egentligen? Kommer jag upp i det där antalet kalorier som jag faktiskt måste ligga på? Det måste väl vara en ganska stor balans också hur man ska träna. För att när du tränar så gör du ju ändå av med en massa kalorier. Och ska du plötsligt äta mycket mer kalorier än vad du gör av med, det blir ju ganska många. Eller hur tänker du då med träningen?
Ja, exakt. Därför att då, det är ju två aspekter att ta hänsyn till. Om man bara äter och inte tränar, då lägger man på sig det fettvikt. Men sen är det också att ju tyngre man blir, desto mera muskelstimulans får man på kroppen. Och då blir man ju också starkare för att man bär runt på en tyngre kropp.
Mm.
Men man kan också tänka att ju mer man tränar, desto mer måste man ju då ändå äta. Så det är ju en sak att äta mer och inte träna. Men om du börjar träna bort 1500 kalorier i veckan, då måste du dessutom äta 1500 kalorier mer. Plus de 3000 som du kanske redan har adderat för att gå upp i vikt. Och det är därför inte bra att tänka på att för att inte bara lägga på sig fettvikt så måste man styrketräna. Och då kan vi prata om att styrketräna 4-5 pass i veckan. Alltså det är ganska hård och mycket och ganska tung styrketräning som vi pratar om då. Men först då kan vi faktiskt påverka genetiken tillsammans med att käka ganska ofta. Inte bara äta på hunger, utan man kanske måste äta fastän man inte är sugen eller hungrig.
Mm.
Och sen så att dra på lite extra på fettet. Alltså ha lite extra olja på maten, att steka lite extra fett, att äta nötter som är jätteenergitätt och mättar väldigt lite. Så att det handlar inte bara om att man måste äta mycket större portioner, det finns ju andra knep. Men många förstår inte, många som vill gå upp i vikt eller som vill bli lite större i kroppen, de förstår inte hur mycket mer de måste äta och hur mycket hårdare och tyngre de måste träna. Och också då ofta, det kanske inte bara räcker med att träna 1 eller 2 gånger i veckan, utan vi måste öka träningsdosen mycket mer. Och så skulle jag säga att jag tycker inte man ska hålla på och kuta samtidigt.
Alltså du tycker att man ska helt utesluta konditionsträning då? Eller vad?
Ja, alltså för en person som ligger i underkant, som då kanske har, om vi säger att man är 1,70 lång och väger 50 kilo, eller att man är 1,75 och väger 55 kilo, vi pratar om att det är ungefär, vad blir det, 120 emellan i längd och vikt, då tycker jag nog att man faktiskt får vara beredd att ta bort sin konditionsträning. Ur en hälsoaspekt så spelar det inte så stor roll om du under 3 månader styrketränar lite ordentligare och drar ner på konditionsträningen. För ofta så kan vi se att underviktiga tjejer eller tjejer som är liksom väldigt smala, de konditionstränar ganska mycket och är inte heller vana och beredda att lägga om träningen för styrketräning. Och man tror att det är träningen generellt som gör en vältränad, men det är ju faktiskt inte, och det spelar väldigt stor roll vad det är vi gör när vi tränar. Så öka på fettet i alla måltider. Äta även fast man inte är hungrig. Och det är, kan man ju se en sån här grej för människor som går upp stegvis i vikt. Det är ju att man har svårt med aptitreglering. Att man äter fast man inte är hungrig. Man äter på grund av att man är trött eller uttråkad eller ledsen och så vidare. Mm. Men för någon som behöver gå upp i vikt, då ska vi inte tänka på är vi hungriga eller inte. Utan då ska vi äta ändå. Till och med äta på en sån här mat- och sovklocka som skal man har. Och sen så faktiskt lägga in styrketräning upp mot 4-5 pass i veckan. Och under 3 månader drastiskt dra ner på konditionsträningen. Så att man inte drar upp sin förbränning för högt av konditionsträningen. För då blir det ännu svårare att äta i kapp de kalorierna.
Bra tips! Vi får ju in jättemycket frågor till Träningspodden, både på Instagram och på vår Facebook-sida. Och en annan fråga som vi har fått som jag tycker var ganska intressant, det var en tjej som undrar, hur gör man med det förbannade duschandet hela tiden när man ska träna? Och det där är ganska kul tycker jag, för att jag gillar ju transportlöpning som du vet. Jag gillar liksom att springa till och från ställen, för att då sparar jag tid, behöver inte lägga extra tid på träningen, för jag ska ju ändå dit. Jag springer. Jag kan lika gärna springa som åka kommunalt. Men då har man ju problemet att springer man till jobbet, då ska man alltid släppa med sig kläder och man ska släppa med sig handduk och man ska alltid kunna duscha och sådär. Så hon frågade hur löser man det här? Hur gör ni? Och det är ju intressant, för det undrar jag lite grann. Hur gör du som håller på och tränar hela dagarna? Det är ju inte så kul att gå runt och vara småsvettig jämt.
Nej, alltså jag skulle nog utnämna mig själv till raggarduscharnas drottning. Om vi säger så här, människor som är oroliga huruvida hur de ska sköta sin hygien, det är inte de människor som i första hand behöver sköta sin hygien. Alltså, superfräsa tjejer som duschar en gång om dagen, som alltid har nya träningskläder till varje träningspass och som har ändå liksom borstat tänderna och så vidare, använder en deo och lite parfym. Det är inte de tjejerna som i första hand behöver vara oroliga för om de någon gång ibland inte duschar efter träningen och fortsätter göra någon annan aktivitet, gå till jobbet eller så. Jag kan ju tycka att det finns ju bra mycket värre personer eller målgrupper när det gäller hygien.
Ja.
Det är min så tänker jag alltid. Det är ju samma sak när man pratar om så här, att gå ner i vikt. Det är de personerna som kanske behöver gå ner i vikt som är minst mottagliga för information om viktnedgång, för det är inte det man når inte den gruppen. Så att jag använder, för det första så är jag alltid noga med att tvätta av mig på morgonen så att man liksom startar fräscht, och sen så har jag ganska många ombyten, så jag kan ju byta träningskläder 3 gånger på en dag om jag har haft ett träningspass utomhus med en klient eller kört PT. Om jag har föreläst till exempel, då kan jag alltid känna mig lite så ofräsch. Och då, jag tvättar av mig under dagen lite grann i handfatet, jag byter alltid träningsöverdel och sen använder jag deo och parfym och sen duschar jag på kvällen. Så jag tycker faktiskt att man, alltså, jag tror att man behöver inte överdriva det, att man skulle vara så ofräsch för att man inte alltid duschar när man har tränat.
För ja, raggardusch funkar ju ofta ganska bra. Men, ja. men en sak som jag tycker är faktiskt är lite svår, som jag också delar med den här tjejen som ställer frågan, är hur man ska göra med håret. Tvätta håret. För att mitt hår blir väldigt slitet av att tvättas för ofta. Så jag ska helst tvätta mitt hår max 2 gånger i veckan för hårets skull. Liksom. Mm. Och det är ju svårt, för att när man springer mycket och sådär, springer intervaller och så blir man ju svettig även i håret. Och det känns inte speciellt fräscht att gå runt med det där svettiga håret. Så att jag vet inte 17 vad man gör åt det. Ibland går jag runt med mitt svettiga hår ändå. Låter det bara torka, vet du. Och så är det liksom gammalt svetthår. Men det är ju inte så härligt. Ibland kör jag torrschampo. Torrschampo är ju också en lösning. I alla fall för en dag så kan ju det rädda upp ett smutsigt hår. Mm. Men just det där med att hålla på och tvätta håret, det är ju ett evinnerligt
problem. Jag var inne i ett flow där jag nästan tvättade håret 4-5 gånger i veckan en period.
Det är ju inte bra.
Nej, och då hade jag ju dels svårt att få mitt hår att växa. Och sen så upplevde jag att det blev tunnare och att det faktiskt inte gjorde så stor skillnad på flottighetsfaktorn. Alltså det spelade ingen roll om jag tvättade det, för jag tyckte att dagen efter så var det ändå skitig känsla igen. Så då fick jag uppdrag, jag började gå till en jätteduktig frisör och sen fick jag uppdrag att inte tvätta det så ofta. Och då började jag dels, och det här är ganska bra tips tycker jag, det är många som inte vet om det här, att föna håret torrt. Och då kan man använda något form av värmeskydd som en produkt som kapslar in hårstråna. Mm. För att när man sen svettas, då är hårstråna skyddade. Så jag upplever att håret inte drar åt sig lika mycket svett från hårbotten.
Mm, okej.
Det är det ena. Och då behöver jag bara tvätta håret 2 gånger i veckan om jag fönar ordentligt när de 2 gångerna som jag har tvättat det. Jag är helt såld på torrschampo.
Ja.
Så nu är det verkligen tips från raggarduschernas drottning. Det är torrschampo. Jag använder ett märke som heter Batiste. Och det finns till exempel på H&M. Så det är ganska lätt att få tag på. Man behöver inte gå till en frisör. Jag tror det kostar ungefär, det är under 100-lappen. Och det räcker väl ungefär 3 veckor för mig om jag använder det nästan varje dag. Och då finns det dels med olika dofter, och det är inte jag så intresserad av, för jag skulle inte säga att varken jag eller mitt hår luktar särskilt illa. Men däremot så, det man ska vara uppmärksam på, det är färgen. Därför att ett torrschampo kan vara lite för ljust för många. Så att det blir som en lite sån här dammig look.
Ja, precis. Ju... dammig eller damig look. För ja. Ibland ser man ju ut som en tant, att man blir plötsligt vithårig.
Nej, men exakt. Och så man måste kolla att det är en... För det finns ju faktiskt torrschampo som har ett mörkt pigment i sig. Jag är ju så himla ljus, så för mig spelar det inte så stor roll. Jag går på feelingen. Det jag gillar med torrschampo, det är att man får lite volym. Och det har inte jag så mycket bland mina rötter. Jag har ganska mycket volym ute i topparna på mitt hår. Så att jag använder torrschampo 1 eller 2 gånger om dagen. Ibland kan jag liksom fräscha upp håret. Om jag till exempel ska göra någonting för Nyhetsmorgon på eftermiddag, filma ett inslag, och sen har jag tvättat håret dagen innan, då kan jag ta lite torrschampo i rötterna och så bara puffa upp det lite grann, och så ser det ganska snajligt ut. Men jag tror en annan viktig grej när det gäller håret, och det är att man inte låter håret vara i hästsvans, utan att man sätter upp det i en liten knut.
Mm-hmm, varför då?
Därför då, jag inbillar mig dels att man skyddar håret, att man inte sätter hårtofsen så att det blir som en sån här rand där håret går av runt själva hårtofsens fäste.
Mm.
Men också att det inte blir lika mycket fuktigt. För ofta så blir håret smutsigt av att det ligger längs med ryggen eller ut på axlarna. Mm. Men om man sätter det där uppe, då kommer liksom inte åt samma uppsugningsförmågan, blir sämre, tror jag. Men det här är min egna spekulationer. Vi kanske kan få någon frisörtips på det här.
Ja, nej, men jag tror att du har rätt. För min frisör brukar tipsa mig om att inte ha håret uppsatt om jag inte måste i hästsvans. För att det sliter på håret ganska mycket. Och måste jag ha hästsvans så ska jag ha den på olika ställen.
Ja, just det. Man ska ha den nere vid axeln eller högt upp eller lite grann på sidan och så vidare.
Men precis, jag har verkligen problem med mitt hår, så att det går verkligen inte att tvätta det för ofta. Men torrschampo är ju ett bra tips.
Ja, men då kan vi säga så här då. Om det är så att man hoppar över träningspass för att man inte får till det med sin dusch, eller om man börjar liksom tänka så här, jag ska inte träna så hårt så att jag slipper tvätta håret, då kan vi legitimera det med att säga, det är ingen big deal. Man får faktiskt ta en raggardusch och man får komma med lite svettigt hår utan att någon kommer döma.
Vi bestämmer det nu, att det ska i alla fall inte vara en anledning till att man inte tränar ordentligt eller inte tränar alls.
Bra, det är träningspoddens statement när det gäller raggarduschen.
Lukta skit, ingen bryr sig.
Nej, i alla fall inte våra lyssnare.
Jag skojar bara. Jag tycker att det här låter jättekonstigt. Fräsch svett luktar ju gott.
Det var ju lite sexigt med svett också. Det har vi varit inne på tidigare.
Det är ju gammal ingrodd svett som blir äcklig. Det kan man känna om man har gått runt i, ibland orkar inte jag duscha direkt när jag kommer hem från gymmet, utan jag kan gå hela kvällen i mina gymkläder innan, och så duschar jag precis när jag ska lägga mig istället. Och då kan man ju känna när man tar av sig tröjan som man har sprungit intervaller i eller något, då luktar ju inte den jättegodis.
Nej, och det är faktiskt samma sak. När jag jobbade på SATS så körde jag jättemycket spinningpass som instruktör. Och då var det väldigt tydligt när någon, och det var faktiskt oftast en man, inte hade packat upp sina träningskläder från föregående spinningpass. Och det går nästan inte att vara i samma rum. Och då kan man tänka då att det var inte säkert att tröjan luktade särskilt mycket när han tog av sig den från förra passet. Nej. Men det är som att, liksom, att bakterierna har legat och grott där 2-3 dagar i den här träningsbägen. Tillsammans kanske med ett par skor också.
Han borde ju känna det själv, kan man tycka.
Det är så märkligt. Och, men då kan vi tänka, ja, det är klart att det är bättre att träna än att inte träna alls, även om det är i illaluktande kläder. Men lite respekt får man faktiskt ha av sina medtränare. Särskilt om man tänker att man som andas in och ut väldigt kraftigt under spinning i ett rum. Kanske inte med den bästa ventilationen. Jag skulle nästan kalla det för ett arbetsmiljöbrott.
Ja, det är det faktiskt nästan. Man kan nog bli sjuk av det. Men du, nu är det ju sportlovstider i Sverige. Nästa vecka när den här podden kommer ut så är det sportlov i Stockholm. Jag vet inte om du bryr dig om det så mycket. Dina barn är ju så små.
Vi lyckas ju fuska oss förbi sportlovet än så länge, så vi kan åka bort veckan efter sportlovet.
Ja, vad ska du göra nästa vecka då? Du har inga speciella planer då?
Nej, men vecka 10, då ska jag faktiskt till New York.
Gud, vad härligt.
Ja, jag längtar så jättemycket. Så att jag slipper ju Stockholms sportlovspriserna på de grejerna än så länge. Men nästa år, då hamnar vi i skolans klor. Då får vi börja betala 3x så mycket för våra resor.
Ja, då gäller det att man bokar i tid. Jag ska åka till Tyskland i alla fall.
Ja, vad härligt. Och pussas och kramas lite.
Pussas och kramas. Och barnen ska till sina pappor, så det blir vuxentid.
Ja, Tabita som säger där att det är dags för lite vuxenmys.
Ja, men precis.
Och vad härligt. Jag var ju tvungen att ställa in mitt långpass när jag blev lite förkyld här. Så att i helgen så ska jag försöka mig komma ut på kanske 14 kilometer i mitt Kina-mara upplägg. Så det får vi se när den här podden kommer ut, ifall jag klarade det eller inte.
Jag trodde du skulle säga att jag var tvungen att ställa in mitt vuxenmys.
Nej, den prioriterades högt här hemma, kan jag säga, i poddsängen.
Åh, gud. Jag ska i alla fall, jag yogar på. Och så ska jag försöka fortsätta hålla igång löpningen. För jag känner att det ger mig så himla mycket energi. Inte bara löpningen, men solen. Så det rekommenderar jag. Ut och spring, ut och löp helt enkelt. Och så ska jag se om jag kan komma på någon ny yogaövning som jag kan lära mig och lägga ut på Instagram. Det är roligt att visa upp sina framsteg. Det går inte att komma ifrån att det är det.
Nej, och vi ser ju att engagemanget bland dina Instagram-följare är monumentalt.
Ja, min kille frågade mig häromdagen så här, du tycker inte att du har blivit lite besatt av det här yogandet? Jag bara, jo, ja, vad tänker du på då? Han bara, ja, jag vet inte, ska man kalla din Instagram för en yoga-instagram nu för tiden?
Det är hashtag yoga every damn day. Det är väl en populär hashtag.
Jag kanske får börja använda den helt enkelt. Så att fler yogis hittar till min sida. Kanske kan få några bra tips.
Och jag håller faktiskt på att träna igenom alla våra träningsprogram som vi har i våran nästkommande bok. Så det är faktiskt, håller jag på med parallellt som ett litet projekt. Så det ska också bli spännande att se vilka resultat som jag och mina klienter får av det.
Snacka om att din kropp kommer att bli helt schizo. Du kör alla program samtidigt.
Jag blir kines och rysk kulstöterska samtidigt. Hur ska det här gå? Jag var japan, ja. Jag springer och styrketränar precis som vanligt parallellt och trivs väldigt bra med det.
Ja, vad härligt. Men du, då hörs vi igen om en vecka och vi också. Och då vänder jag mig till alla som lyssnar på Träningspodden. Vi är ju jätteglada att ni lyssnar och hänger med oss.
Ja, så hashtagga era bilder på Instagram in i sekten under hashtag Träningspodden. Och sen så har vi våran Facebook-sida som man gärna får gå in och likea. För där lägger vi lite såna här små extra grejer. Jag gjorde bland annat ett skoknytartips förra veckan.
Precis, det får ni inte missa. Viktig kunskap.
Ja. Skorna är viktiga, tycker faktiskt jag. Som en ergonom här. Ha en jättefin vecka allihopa, och särskilt du också, Jessica.
Ja, men du med, Lovisa. Ching chong.
Hej då.
Producerat av Perfect Day Media.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.